välkommen till Författare utan filter. Podden där vi pratar skrivande med alla dess toppar och dalar. Det är jag som är Olivia.
Och det är jag som är Malin.
Hallå, hur är läget?
Hallå. Det är bra. Hur är det med dig?
Trött. Jag tänker att det kommer jag väl fortsätta gnälla om i varenda podd vi släpper nu. Men det kommer pågå fram till mars så att ni kan lika gärna förbereda på att fortsätta höra det.
Ja, mörkret har ju den effekten på många.
Ja, men alltså det är ju fruktansvärt. Alltså jag vill alltid migrera, känner jag, varenda år så här dags.
Ja, men hur går det med din... Du köpte ju en sån lampa. En sån där...
Ja, just det.
Vad är det heter? Typ någon sollampa?
Ljusterapilampa heter det egentligen. Men alltså, eller dagsljuslampa heter det också för vissa. Men problemet är ju att jag var jätteduktig. Och sen så hela förra veckan glömde jag bort det. Så nu har jag inte rört den på 1,5 vecka, så nu är jag svintrött igen. Så jag tror att jag måste bli bättre på att få in vanan med den.
Då hjälper den ändå? Alltså, du
ja, jag
den
tyckte
har
det. Sen vet jag inte hur mycket som är placebo, men jag tyckte att jag blev piggare. Just piggare när jag vaknade på morgnarna, för nu känner man ju sig som att man har blivit manglad av en sån här sån asfalt, sån som plattar ut asfalt. Ja. Så att jag måste bara bli bättre, för att det är det här att man ska använda den mellan, alltså inte för sent på kvällen till exempel. Så om man då gör någonting och inte kommer hem förrän 7:30, alltså då vill jag inte använda den, för man vill inte heller liksom ligga och stirra upp i taket sen när man ska sova. Så att, ja, jag ska försöka få in vanan, för jag kände ändå att det gjorde skillnad. Så jag tror ändå att det är värt det.
Ja, ja, men så härligt att höra att det funkar.
Mm. Ja, men det, so far so good. Men hur är det på skrivfronten då? Vi har ju Nano ligger bakom oss och vi har, vad ska man säga, framtiden framför, jag vet inte. Förlåt, jag
har Nano är i det förflutna.
Nano är i det förflutna.
Ja, så jag kämpar på med mitt knista.
Ja, du kommer fortsätta på det nu i december.
Ja, och förhoppningsvis så är råmanuset klart ganska snart.
Mm. Det håller vi,
men vi får se.
Håller vi tummarna för. Jag ska ju också fortsätta skriva på mitt, så jag tänker att vi kan ju peppa varandra lite grann.
Det får vi göra, så vi kommer framåt och till slut i mål.
Ja, det behövs. Jag glömmer alltid, alltså varje gång jag skriver romanus så glömmer jag hur jävla jobbigt det är att skriva romanus. Det är så jäkla mycket jobb.
Det är det. Vilket man inte, ja, men som du säger, man glömmer nästan av det för varje gång.
Jag tänker att det är som föda barn. Typ i mitten. Det är som föda barn, för att antagligen har man inte gjort det igen. Alltså, nej, säger det jag. Alltså, jag har inte fött några barn och jag tänker inte föda några barn. Men jag har hört att, för jag tänker de som har 8 barn, de måste ju glömma mellan varven. Eller du som har 4 barn, du måste ju ha glömt mellan varven hur jobbigt det var.
Ja, ja, men
samma,
så är det.
Samma med manusen.
Mm. Samma med bokbebisarna.
Precis. Jag tycker ju redigeringen och finliret är det roliga.
Jag
tycker det är jobbigt. Eller nej, jag tror nej, och det kom jag väl fram till i någon podd att när det andra var färdigt att de första 50% är det jag tycker är vidriga av att skriva. Mm. Sen de sista, då tycker jag, för då känner man karaktärerna, man ska inte introducera några nya plot points. Man ska bara liksom börja knyta ihop allting. Det tycker jag är mysigt.
Ja, och redigeringen för mig är ju pest och pina. Jag hatar den delen.
Mm.
Det,
oh, jag förstår nej, inte det. Oh, det, är så
nej, det är inte min grej. Men det kan ju också vara att jag har inte hittat mitt sätt att redigera den, kanske. Jag känner mig ju fortfarande så kaotisk när jag redigerar. Jag, även om jag försöker hålla mig strukturerad och nu tar vi en sak i taget, så blir det av någon anledning bara pannkaka alltihop i alla fall. Så det kanske bara är det att jag har inte hittat mitt sätt än.
Nej, för likväl som att ett skrivande tar tag och hittar sitt sätt, så är det ju likadant med redigeringen.
Mm.
Det är bara det att för, ni skulle säga för 100%, nej men 95% av alla skrivande personer, så tar det tag innan man når stadiet av ett färdigt romanus.
Mm.
Medans man har haft tid att finputsa sitt skrivsätt under den tiden, för även om man börjar på 17 olika manus så hinner man ju lära sig lite nya saker. Men om man aldrig avslutar dem, då lär man sig inte, får man inte över på redigeringen.
Nej, det är helt sant.
Så att, nej, jag tycker det är roligt. Men jaha, julen analkandes, som man säger.
Snart är den här.
Snart är den här. Och hur, vi tänkte prata lite julböcker idag.
Mm.
Vad har du för, är du en julboksfantast? Läser du mycket julböcker?
Nu ska vi vara ärliga i den här podden.
Ja, men det ska vi vara.
Utan filter, det är lite det som är poängen.
Mm.
Jag älskar tanken på julböcker. Det här att sitta och läsa om mörka kvällar, tända ljus, julgranspynt och doften av pepparkakor. Men jag ska vara helt ärlig och säga att så många julböcker har jag inte läst. Jag tycker det är mysigt när jag väl sätter mig och läser. Men av någon anledning så är inte det böcker som jag väljer att läsa i första hand. Vilket jag önskar att det var lite mer. Jag har ju sagt det nu att nu den här vintern eller så ska jag skärpa till mig och läsa lite fler.
Mm. Låter bra.
Ja, så att när... Det här låter ju lite konstigt med tanke på att min egen debut som kommer ut nästa år utspelar sig ju faktiskt under jul och under vinter.
Ja.
Men där vill jag ju då tillägga, som jag har sagt förut, att när jag väljer att liksom skriva ett manus så ligger aldrig genre eller någonting sånt i fokus, utan den historien som kommer, kommer. Och den här gången så råkade det vara en berättelse som utspelar sig under julen. Så då var det blev.
Ja. Men sen så känner jag så här, att även hur mycket eller lite man än läser julromaner så är det så här, julen är ändå en sån högtid. Det är inte så att du aldrig, du vet ju hur julen går till.
Ja.
Du vet ju hur folk firar. Alltså, det är ju inget man läser i en bok.
Nej.
Sen är det klart att man kan få tips på upplägg och sånt, men jag menar, det är ju inte, krävs ju inte liksom en, vad ska man säga, PhD i hjärnfysik för att förstå att en julroman, ja men då kanske det ska inte utspela sig i augusti. Alltså,
nej.
Det är ju liksom, vissa sådana saker fattar man ju även om man inte läser jättemycket julromaner, tänker jag.
Mm. Där är jag faktiskt en liten sån rädsla i mig ändå, tror jag. Med tanke på att jag inte är en stor läsare av julböcker själv, men ändå släpper en egen. Jag sitter ju ändå med den här känslan att, oj, tänk om folk läser den och undrar, oj, vad har hon hållit på med? Så här är ju inte någon av de andra julböckerna jag har läst. För jag har inte jättestor koll på det, egentligen.
Nej. Men det kan ju vara bra också. Att de tänker och går iväg med den och känner att det här var inte som någon annan julroman. Det kan ju vara positivt.
Nej, det är sant. Och sen är ju inte min heller, vi kommer väl mer in på det sen, men min är ju inte heller överbelamrad av juligheter. Alltså om man säger
nej.
Så. Min karaktär vill ju inte fira jul. Alltså hon tycker inte om julen. Hon har ingen julpynt hemma. Men resten utav den här lilla byn som hon bor i, de har ju liksom omfamnat julen för fullt.
Mm.
Så,
de har fattat grejen.
De har fattat grejen, ja.
Ja.
Men du själv då, Olivia? Vad har du för relation till just julböcker?
Jo, men jag har alltid, jag har nog, alltså säkert åtminstone 10 år har jag alltid så att jag läser julromaner under julen. Men sen så är det inte så att jag alltid, alltså det är inte så att jag läser 20 julromaner varje år, utan jag har haft några hemma som jag tycker mycket om, som jag läser om varje jul. Och sen så då, ju mer man har börjat med ljudböcker, så tycker jag det är ännu lättare, för då finns det så många att välja mellan. Så att jag menar, nu i år har jag redan liksom, vi är liksom i starten av december och jag har redan hunnit plöja, alltså vi, ja, jag vet inte hur många julböcker jag har hunnit plöja. 5-6 stycken redan. Så att det, men sen så är ju så fort vad ska jag säga, julafton är klar så då är jag rätt färdig. Alltså liksom förbi, och framförallt efter nyår, förbi 3 januari, då drar jag inte någon julbok förrän året efter oftast.
Ja, men den kan jag ju förstå. Jag hade nog inte heller plockat upp en julbok efter jul. Det tror jag inte.
Men det tror jag folk gör, alltså för jag ser ju på min egen att folk ändå har läst den under, jag trillar in en recension i augusti liksom. Så att det är nog en smaksak, tror jag, om man för det som är intressant är att jag inte är så låst till, vad ska man säga, alltså jag kan ju läsa en bok som utspelar sig på stranden nu i december.
Mm.
Det är inga konstigheter, men av någon anledning så vill man ju inte läsa en julroman mitt i sommaren.
Nej, men julen är ju lite, alltså julböckerna är ju lite heliga där, kan jag känna. det här att det är runt jul man ska läsa dem. Sen så funkar inte alla så, som sagt. Men för mig så är det så att ska jag läsa så ska det ju vara runt jul.
Ja, och jag tror, det är väl också lite den här charmen. Många, inte alla, men många har ju också möjligheten att vara lediga lite längre under jul till exempel. Så att folk pressar ju julböcker på ett helt galet sätt och det är så himla härligt. Folk bara läser, liksom, ska trycka in liksom 26 julromaner innan julafton. Det är lite magiskt ändå att folk lyckas med det trots barn och familj och annat som julstök.
Ja, och sen kan jag väl tänka också att det säkert, ju fler julböcker du läser, det höjer säkert din egen känsla av jul. Alltså den här julstämningen och julkänslan som man gärna vill ha under jul. Läser du mycket böcker och blir matad ännu mer med den känslan, så höjer det säkert ens egen, ja, men julstämningen överlag, tänker jag.
Mm. Ja, men det håller jag med om. Det gör det verkligen. Det är nice. Nice. Ja. Jaha, men du var lite inne på det. Men om vi ska titta lite mer på specifikt våra. Vad handlar, lite bara lösa liksom, drag? Vad handlar din julroman om?
Den handlar ju om Isabella, eller Isa som hon också kallas, och Birgitta. Och det är ju väldigt åldersspann på de två. Birgitta är över 80 och Isabella är i 20-årsåldern. Och jag sa ju lite det till dig innan vi började spela in här, att jag har ju inte... Nu är det så länge sedan den blev antagen. Den blev antagen i... Åh, vad kom vi fram till? Jag fick mitt ja innan sommaren. Och jag har ju inte rört eller ens tittat på det manuset sen jag skickade in manuset. Så det är väldigt mycket detaljer som faktiskt jag knappt kommer ihåg.
Ja, och det gjorde du ännu tidigare. Än ja. Innan, eller hur? Det skickade du in i, när var det, i maj eller?
Ja, april, maj någon gång tror jag.
Mm.
Så att jag har ju inte tittat på det sen dess och skrivit massa annat efter det. Men i stora drag så handlar den ju då om Isabella och hennes vänskap då med den här Birgitta, granntanten. Deras relation, och min Isa är ju som sagt inte speciellt sugen på att fira jul eller julpynta alls, för hon bär på väldigt mycket sorg. Hela boken i sig handlar väl väldigt mycket om det här att ta sig igenom sorg och förlåtelse framförallt. Hon har en komplex, väldigt komplex relation med sin bror, och kort och gott så måste hon få tag i pengar för att kunna behålla gården som hon och hennes bror har ärvt efter deras pappa. För brodern vill ju inte behålla gården, han vill sälja gården, så hon måste ju köpa ut honom för att kunna behålla.
Det blir inte billigt.
Nej, det blir det inte. Och utan att avslöja exakt, för i boken så är det ju en påhittad by som hon bor i. Men i mitt huvud så är ju det är ju en verklig by.
Den du har finns. Baserat det på
jag har baserat det på den verkliga, men jag har bara valt att kalla det något annat. Av lite personliga anledningar kanske.
Ja, också att man får lite mer friheter också. Man kan flytta på saker om man vill det och sådär.
Det också. Och jag är ju inte mycket för romance. Så de som vill läsa romance-böcker ska ju inte läsa min.
det är mer feelgood.
Ja, min är mer feelgood. Och det dyker ju upp en man, såklart. Men det blir inte mycket romance, utan kanske att man bara i alla fall får början till en liten flört, kanske.
Mm,
så det finns lite gnista där, men inte mycket.
Nej, det är så roligt när jag har fått läsa de första, vad var det, de första fem kapitlerna, va? Innan
ja, jag tror antaget. Det.
Och som en som nästan uteslutande läser romance, så är jag ju som en jävla hök när det kommer, alltså presenteras ett intresse, alltså så jag liksom var direkt, är det han? Ja. Zoomade in på honom och bara så här, och du bara, ja, jo, kanske. Ja, ah, det är så roligt.
Ja, nej, jag...
Hur olika man är.
Ja, jag lockas inte av riktigt, varken att skriva de här liksom stormande kärlekskänslorna eller liksom, och inte så där överdrivet glad i att läsa om dem heller.
Nej. Nej, och då ska man inte göra det, för det kommer ju märka, alltså om du skulle pressa fram någonting, alltså det har vi ju varit inne på i andra avsnitt, men alltså man ska inte pressa fram någonting som man själv inte vill läsa, för det kommer att synas i texten.
Ja. Men, och jag tror att en sån här slags berättelse, för mig så är kärnan, alltså det viktigaste för mig är ju, och det är väl i alla böcker i och för sig, men det är ju Isa, min karaktär, det är ju hennes inre resa som är, ja men som står väldigt i fokus. Mm. Och jag har inte riktigt bra ord för det, men jag vill ju nå fram till de här känslorna av, kan ju hända, jag hoppas ju någonstans att man fäller en liten tår i slutet. Mm. Men det är ju ingen tår av, jag vet inte vad jag ska sätta för ord på de tårarna. Det är ju inte det att man sitter och är ledsen. Men det är inte det att man sitter och är överlycklig heller. Det är liksom så här fina tårar. Förstår du vad jag menar då?
Ja, men jag förstår vad du menar.
Ja. Så där i slutet på den där så kom det ju lite tårar på mig själv när jag skrev den.
Mm. Det tycker jag är fint.
Ja, och just ordet, alltså titeln Vintervingar, vill jag ju inte riktigt avslöja vad det ordet står för. Det får man, så mycket vill jag inte avslöja, känner jag, utan det får man läsa.
Nej, det ska du hålla på, tycker jag. Mm. Men oavsett så är det ett väldigt fint ord och det är en väldigt fin titel, tycker jag.
Ja, och jag som med alla mina titlar så kom ju den väldigt tidigt. Nästan före mycket av handlingen.
Ja.
Så det är väl lite om min.
Du är min titel gudinna. Det är där jag vänder mig till när jag behöver en titel.
Ja, det är bra. Det var hojta. Men nu vill jag veta lite mer om din då. Julstämning uthyres vill vi höra lite mer om nu.
Ja, min lilla julpärla får man lov att kalla den så.
Det får man.
Den handlar ju om William och Elias som, lite som din karaktär Isa. Ingen av dem vill fira jul. Och bestämmer sig istället för att vara hemma då att fira jul på annan ort och hittar lägenhet via Airbnb på varsitt håll. Och bokar detta då så pass, alltså nästan på minuten samtidigt. Och den här excentriska hyresvärden tänker väl att ja, men där är ju två sovrum. Så jag hyr ut till båda. Och när de då kommer dit och checkar in samma dag så visar det sig att de känner varandra. För att Williams bästa kompis är Elias lilla syster. Och ja, alltså det är ju så här, William han har blivit av med sin mamma och han har liksom ingen att fira jul med. Så han vill liksom inte sitta hemma ensam, så han har sagt att han ska jobba. Och Elias, hans syster är iväg, så han och hans familj, han bara känner så här, fy fan vad jobbigt att spendera julen med då. Han är liksom inte så glad i julen, han är liksom lite grinchig, sådär. Men planen går väl sådär. Tänker jag, för att Iris som är hyresvärden har ju lite andra planer för julfirandet. Så att, ja, det är, man brukar säga att det utspelar sig i Malmö, men sen brukar jag lägga till att fast det gör det nästan inte, för att de är 95% av tiden i lägenheten som de hyr ut.
Det blir jag så imponerad av när jag läste din, måste jag säga. Det här att du lyckas, ja, att du lyckas hålla liv i berättelsen fast de, precis som du säger, faktiskt är i princip på samma ställe nästan hela tiden.
Mm.
Det jag är imponerad av.
Ja, men det är väl både, vad ska man säga, lättare och svårare. Det beror på hur man ser det. För att du har ju också mindre miljöer att förhålla dig till, så det blir lättare på det viset. Men,
det är sant.
Men ja. Nej, så att jag hade jättekul med. Och sen så nu, så det jag skriver nu utan att avslöja för mycket, så är det också två män faktiskt, råkade bli. Det kanske får bli min grej.
Ja.
Queer julmanus, jag tar gärna den rollen. Och där som jag var inne lite i vårt förra avsnitt, som släpptes förra veckan, om att de blir insnöade någonstans tillsammans. Som inte är sådär superoriginellt, men det är ju också ett så himla mysigt knep för julroman, tycker jag. Så att jag känner bara att jag kan ju själv läsa hur många böcker som helst om det. Så jag bryr mig inte sådär jättemycket om det återanvänds. Så att, nej, men jag har väldigt roligt med det. Men det manuset är ju inte färdigt än, utan det är det jag håller på med nu. Så vi får väl se.
Ja, hur ska det bli slutar. Väldigt spännande att läsa det när det är färdigt.
Jag tycker själv det ska bli kul att se vad, om det blir som jag tänker att det ska bli.
Ja, men det hoppas vi.
Ja.
Men i julstämning, vad var det som kom till dig först? I det manuset? Alltså, vilken idé var det som sen liksom växte och blev manuset?
Det var, Alltså jag är ju värdelös på att komma ihåg saker om mina skrivprojekt. Och jag vet att Gabriella, min förläggare, skämtade om det också. Att jag hatar den frågan, var får du dina idéer ifrån? För jag vet, jag kommer aldrig ihåg.
Nej.
Men för julmanuset så var det så, jag hade väl någon idé om att jag skulle skriva. Jag minns ingenting om hur jag kommer ihåg. Det var väl något om att de skulle vara fast tillsammans, för jag gillar det tropet. Och sen har jag faktiskt en anteckning i min mobil. Så det var, och det var en scen där hyresvärden kommer, och då hade hon inget namn. Där hon, och där katten, där är en katt med. Där hon då, hon träder in och så säger hon, jag ser att ni har bekantat er med Lady Fluff. Och sen så får man då träffa William och Elias lite sådär. Det var den första scenen som kom färdig till mig. Mm. Så den har jag kvar i min anteckning i mobil, för jag tycker det är lite kul att ha och kunna titta på. Men i övrigt så vet, alltså jag kan ju liksom inte, det är lite sjukt. Så jag tänker ibland på, säga vad man vill om man tror på flummiga saker som ödet och annat. Men jag kan inte minnas att jag har haft en aktiv idé att jag ska skriva en julroman. Men på, nej, något sätt hände det ju, och på något sätt så hade Seraf förlag en lucka, och på något sätt så var det precis rätt tid, och på något sätt, så att jag vet inte. Det var någon ödesknuff som gjorde att jag fick en idé, och jag minns inte var den kom ifrån.
Nej, men det blev en bra bok i alla fall.
Ja, förhoppningsvis i alla fall.
Det blev det.
Ja. Men hur, jag tänker du kanske kommer ihåg lite tydligare, var kom Vintervingar-idén ifrån?
För mig, så som jag sa, att den här platsen för mig, den finns ju, den här platsen.
Mm.
Och har väl spelat, ändå måste jag väl erkänna, en ganska stor roll i min uppväxt. Och det var faktiskt det som kom först. Att jag såg den här platsen framför mig, och det var vinter och det var jul. I kombination med att Isa och Birgitta dök upp. Mm. Att de satt och liksom drack kaffe, och det föll snö utanför. Och då blev det så här, vilka är det här? Det här måste vi utforska lite.
Mm.
Så det började med det. En kombination av att jag såg liksom den här platsen i vintertid, och sen att jag såg en äldre och en yngre som i princip satt och drack kaffe framför mig.
Ja. Men det är en så himla mysig dynamik ju.
Mm.
Det blir ju liksom automatiskt liksom 8 grader mysigare, bara om vi liksom har den här äldre tanten och den yngre kvinnan.
Så där fick jag, och som jag sa, du var inne på det nu också, du sa att du har inte gått in, du gick inte in med tanken att nu ska jag skriva en julroman, utan att det blev så. Och så, alltså spolar vi tillbaka bara kanske 2 år, så satt ju jag och sa att nej, men en julbok kommer jag aldrig skriva. Det är inte min grej. Det
blir aldrig.
Nej. Det kommer inte vara min grej liksom. Men nu sitter jag ju här ändå. Och för att det var den berättelsen som dök upp. Det var den som ville bli skriven. Och då var det den jag skrev.
Mm.
Och då råkade det ju bli en jul. Alltså en julberättelse. Men för mig så var det, ja, det var den kombon. Platsen och en äldre och en yngre kvinna. Och sen fick man ju luska där då. Vilka är de här? Hur känner de varandra?
Berätta mer för mig. Vem är ni?
Eller hur? Ja.
Vad har ni för livsöde liksom?
Ja. Så det var så det kom till mig. Och samma, efter jag hade skrivit den så tänkte jag samma sak. Nej, men nu blir det inga mer julböcker för mig. Och nu när Nano startade så har jag ju sagt att nej, gud, jag skulle ha skrivit en julbok till. För jag blev så sugen på att skriva liksom. Och som sagt, det kom ju en idé till det också. Men nu finns det inte plats riktigt för den idén. Så den får vänta. Men nej, så det finns en idé till en till.
Ja, men det är väldigt spännande, för jag är imponerad av de som skriver liksom julromaner varje år.
Mm.
För det finns ju de som gör det till varje jul. Men för jag kände ju när jag hade skrivit Julstämning att ja, men det var nu den. Det var den julromanen jag. Det var den idén jag satt på. Och ändå så kom ju den här idén som jag skriver nu.
Ja.
Jag menar, det är ju bara 2 år sedan jag skrev Julstämning, så det är inte så att det är 8 år sedan. Utan, så att, ja, men det är någonting, så man är ju, det är ju väl också det här med att när man kommer till januari så är man rätt trött på julen överlag.
Mm.
Och så tänker man, bort med skiten, jag vill aldrig mer se det. Men sen så när det blir slutet på november, början på december, första advent, allt det här, alltså då är man plötsligt väldigt sugen igen.
Ja.
Så att, det är circle of life, höll upp sig.
Ja. Nej, så jag har ju då gått ifrån, jag kommer aldrig skriva en julbok. till att åh, det blir nog fler.
Ja, jag älskar också att du från början egentligen bara, du skrev ju mest fantasy från början också.
Mm, att det var det liksom jag började med.
Nu är det feel good och julroman på det. Ja. Det är liksom fantastiskt. Så himla mysigt. Mm. Men vad är det som klassas som ett julroman? För att du var ju inne lite på det att du vet ju inte om din är riktigt, vad ska man säga, typisk jul. Men vad är det som får dig att tro att den inte är det då? Alltså har du några kriterier som du känner att du inte har, i ditt huvud inte har nått då eller?
Nej, men jag tror att jag fortfarande kanske sitter med en fundering själv. Att vad klassas som en julbok? För jag är ju lite rädd att det ska vara för lite jul i min.
Mm.
Med tanke på att vi är i Isas huvud. Alltså jag berättar bara från Isas perspektiv. Det är bara ett perspektiv i min.
Ja.
Och hon som sagt är ju inte så sugen på julen.
Nej.
Så mina liksom juligaste delar kommer ju mer i slutet utav boken. Även om det är jul runt henne hela tiden. Och då kan jag bli lite osäker på att, för jag ville ju inte kalla det för julbok först. Jag säger ju det är ett vintrigt manus.
Precis, vintermanus.
Ja. Mm. Men det är ju ändå jul. Så att jag tänkte bolla över den frågan till dig faktiskt. Att vad räcker det att den utspelar sig runt jul för att det ska kallas en julbok?
Alltså jag tycker ju det.
Mm.
Det, jag menar, jag läste någon bok som var, den utspelade sig under ett helt år och avslutade på julen. Mm. Då är det ju ingen julroman enligt mig.
Nej.
Men om den liksom bara utspelar sig under julen, då tycker jag nu, jag tycker att det är det som är, det är liksom enda kriteriet på något sätt.
Mm.
För att det är ju spännande, nu vet jag ju inte hur din bok slutar, det behöver du inte berätta heller, men till exempel i Julstämning, utan att säga för mycket, så är det ju så att det blir ju ändå någon form av julfirande, även om William och Elias, ingen av dem vill ju fira överhuvudtaget.
Nej.
Och det är ju väldigt, jag vet inte, det känns som att det är väl det som är minimumkravet. Gärna i december och gärna julrum, alltså runt jul då helt enkelt.
Ja, för jag har ju ändå, jag vet ju ändå att i boken så dimper man ju ändå ner i de här små glimtarna av julkänsla. Alltså när hon och Birgitta sitter och dricker sina varma drycker liksom, och det är snö utanför och det är även en julmarknad jag nämner i boken. Så det finns ju de här små kornen, men den är ju inte, ja men förstår du vad jag menar, den är inte överröst med det här julmyset hela
Nej,
boken.
Men det har väl att göra då, tänker jag, med, för så blir det ju för mig i Julstämning uthyres också. Att karaktärerna är så jäkla motvilliga så att det blir som att man trycker ner något i halsen på dem som de inte vill ha. Så att det som är spännande nu som jag utforskar i det jag skriver nu, det är ju att båda karaktärerna älskar julen.
Mm.
Och sen är det också väldigt rolig dynamik. Det finns många julböcker där det är så här, en älskar, om man nu som jag, nu pratar jag ur romance perspektivet för det är det jag mest läser, men att det finns då liksom en av karaktärerna som älskar julen och den andra hatar julen. Det är också en väldigt rolig dynamik att utforska ju, för att, men oavsett, alltså för mig är det här koncentrerade, alltså att den utspelar sig, den är liksom inte längre, den börjar typ senast mitten, eller tidigast mitten på november.
Mm.
Och är färdig typ någon gång i början på januari, eller gärna oftast nyårsafton till exempel.
Mm.
Det är det här koncentrerade. För en annan bok har ju liksom ingen deadline på det viset. Den kan Nej. Ju sluta när den vill eller när den bör sluta. Så det är det jag tycker är, jag tror det är det som är lite charmen med julen. Dels den här magiska högtiden överlag, men också, jag menar att det är, man vet att den kommer inte pågå så länge liksom.
Nej.
Jag tycker också att de flesta julromaner är inte så långa.
Nej.
Och det är väl också bra, för att de flesta vill läsa ganska många, då kan man inte ha en 90 000 lång julroman. Det kan man. Det finns säkert folk som älskar det. Men jag föredrar ju det om de är liksom lite kortare, så att man hinner playa lite fler.
Mm. Frågan är om du kommer tycka min är jättetråkig då, eftersom jag inte har någon romance i min.
Jag läser ju faktiskt feel good också. Men, ja. Och där är ju ett litet element av det, även om det är väldigt litet.
Ja.
Väldigt litet.
Ja. Och kan ju nämna att jag har ju ingen, alltså min Isa är ju också väldigt, vad ska man säga, lite... Hon är ju så långt ifrån det här liksom moderna, ha koll på vilka kläder man har, smink. Hon är ju inte alls den. Hon är mer lant. Hon är lantlig. Så att, och, så hon, du har ju en katt i ditt manus. Jag har en katt. Ja. Jag har en katt i mitt också, men hon tycker inte ens om den katten.
Nej.
Hon är väldigt less på den katten. Men däremot så har jag ju två kossor i min. Hon har ju två kossor.
Just det.
Som jag själv är så himla förtjust i. Så,
de är fina.
Ja, så hon har sina kossor. Två stycken.
Hon har sina kossor. Mm. Ja, men det är ju något mysigt överlag med djur i feelgood-romaner. Det tycker jag är mysigt. Men hur, jag tänker vi är ju ändå författare. Får man ändå, även om man tycker ibland att det känns lite läskigt att använda den termen. Men hur, jag ska inte säga hur skriver man julromaner för att det finns ju inga rätt eller fel. Men hur tänkte du? Alltså nu vet jag att du har varit inne lite på det lite sådär redan. Men tänkte du sådär att åh, det är ju runt jul, nu ska de dricka lite varm glögg? Eller var det bara att det kom naturligt?
Den delen kom nog ganska naturligt. Med tanke på också att jag klev in i en karaktär som sagt inte vill fira jul. Så kände jag inte någon speciell press på att jag behövde tvinga in de här juliga elementen. Så de juliga elementen som faktiskt kom, de kom ganska naturligt, måste jag säga. Det hade nog varit skillnad om jag själv hade suttit och känt att okej, den här karaktären älskar julen. Hon kommer pynta massor. Det hade jag nog slitit lite med, tror jag. Jag tycker själv att det är jättemysigt med julpynt och sånt, men det föll så naturligt att min huvudkaraktär inte var så julig av sig. Nej. Så att det var inget jag behövde. Det är därför säkert jag sitter nu och tänker, oj, det är nog för lite juliga element i. För att jag tvingade inte in det på något vis. Det som kom naturligt, det var det som fick komma. Sen kan det ju hända, jag har ju som sagt inte... Det är därför jag inte har läst mitt manus något mer sedan jag skickade in det. För jag har ju inte påbörjat min redigering tillsammans med förlaget än. Då kan det ju hända att...
upp det en grad.
Precis, det kan ju hända att det är en kommentar jag får. Att kan du liksom, ja men skruva upp det juliga lite. Så då får jag väl göra det. Men annars så kom de juliga delarna väldigt naturligt faktiskt, måste jag säga.
Mm.
Och det är väl kanske för att man själv har ju, även om man inte läser mycket julböcker då som jag, så har du ju ett väldigt bra grepp om vad man äter på jul, vad man dricker på jul, hur det ser ut runt jul.
Ja.
Så,
det kräver liksom inte så mycket research som om man ska skriva ett manus som utspelar sig 1896 liksom.
Nej,
precis. Det är lite skillnad.
Nej, så den delen kom ganska naturligt. Hur var det för dig då?
Alltså det jag gjorde var faktiskt att jag satte mig, när jag väl hade landat i att den här behöver utspela sig under julen, så gjorde jag så att jag satte mig och skrev ner allt juligt jag kunde komma på.
Åh, smart.
Liksom en punktlista nästan. Och sen så försökte jag liksom känna så här, okej, men vad är rimligt? Vad kan de göra? Okej, vi är i Malmö, då kanske det inte är så att de ska åka längdskidor till exempel. Eller, nu är inte det så juligt, men du förstår, det är ju lite säsongsbundet eller vad man ska säga. Och sen så valde jag ut och så försökte se då, för då kände jag ju karaktärerna rätt så väl. Så då kunde jag liksom se, ja men det här kan de göra och det här kan de göra och det här kan de inte göra. Och sen är det ju väldigt roligt att leka med det, för att jag vet att jag hade ju de äter ju julmat. Och på mitt julbord så äter de brunkål. Och det tänkte inte jag på. Men sen så när jag fick då, så både då min förläggare och koksurläsaren var bara såhär, du menar väl rödkål? Typ. Jag bara såhär, nej, i Skåne äter vi brunkål på julen. Så sånt är också väldigt roligt, tycker jag. Alltså hade jag ju tyckt om jag fick läsa när de äter någon julbuffé kanske i Norrland, för att se, är det något som sticker ut? För det är klart, det finns ju vissa övergripande saker som alla äter. Men... Nej, jag vet inte. Sen i övrigt gällande skrivandet så gjorde jag ju som, alltså för du är ju en feelgood/romance i grunden. Så då, där är ju samma, vad som säger, har jag ju samma dramaturgiska tänk som jag har när jag skriver vilken bok som helst. Bara det att jag hade ju en deadline. Att den ska ju gärna ta slut. Jag hade väl bestämt mig senast nyårsafton när jag började planera. Det var liksom mitt enda minimummål.
När började du skriva på den och när var du klar? Minns du det?
Ja, detta manus skrev jag under Nano 2021.
Ja, det var Nano. Ja, just det. Har vi ju täckt.
Nej, men jag menar, förlåt. Jag menade att karaktärerna, alltså i boken, så jaha, skulle den... Ja. Gud vad förvirrande det blir när man pratar om... jag har normalt inte datum, för det brukar jag ha i julromaner, för jag tycker det är rätt så man vet så här, hur nära är det till jul. Så då brukar jag ha så här, kapitel liksom 1, 20 december till exempel.
Mm.
Så jag, nu kommer jag fan inte ihåg när julstämning började, men säg att den började den 16 december. Jag har ingen aning. Vi hittar på det. och sen så håller den ju på till före ny, alltså den slutar ju innan nyårsafton. Så det är rätt så, vad ska man säga, sammanpressat. Men jag tycker det är ganska roligt att leka med det. Jaha, har vi några andra roliga tips? Eller ska vi börja avrunda med lite julbokstips kanske?
Den kan jag ju bolla över till dig då, direkt.
Du kör direkt.
Jag känner att jag... Nej, jag backar på den och så låter jag dig ta plats. I det tipsandet,
det
känner jag. Ja.
Det tipsandet, ja. Men om jag nu är sån då. Jag tänker, vi kan ha tre olika tips. Jag kan ju tipsa om en som jag testläste innan den blev antagen. Som är en hos Serafförlag. Den heter Insnöad av Anna Granberg. En väldigt kort, jag vet inte hur lång den är. Jag har inte boken här så jag kommer inte ihåg många sidor om det. Men den är väldigt snabbläst. Nu när jag läste den i färdigtryckt så tog mig 2,5 timme, 3 typ att läsa konstant. Så det är så här supermysig julstämning. Ja, Insnöad heter den ju så man kan ju själv lista ut den stora plotpointen i boken kanske. Och sen så skulle jag även tipsa om en annan då. Gud, nu blir det flera Insnöad böcker här känner jag. Men den heter, på engelska heter den Snowed in for Christmas. Jag tror den heter Insnöade till jul på svenska. Av Sarah Morgan. Och det är mer en feel good. Där man får liksom följa ganska många olika karaktärer. Och det tyckte jag jättemycket om. För författaren hade någon förmåga att knyta ihop det. På ett så otroligt sätt. Det är en liten romance. Men det är mer som en sidogrej. För det är relationerna som är det mysiga där. Tyckte jag i alla fall. Och sen har jag en... Jag måste ju tipsa om en HBTQ-julroman också såklart. Så då har jag en som heter The Geek Who Saved Christmas av Annabeth Albert. Den lyssnade jag faktiskt på som ljudbok. Jättebra inläsning. Men lite mer spicy om man gillar den sortens sak. Så man är förvarnad för det. Men...
Och då kan jag kan tipsa om en bok. Mm. Julstämning uthyres. Tipsar jag om då. Olivias bok.
Ja, men det var ju gulligt. Jag kände jag kan inte tipsa om min egen bok för det är ju lite, man är ju lite.
Nej, men då gör jag det.
Ja, det var ju snällt. Tack så mycket. Och jag tipsar till nästa jul att ni ska läsa Vintervinga.
Åh, tack.
Men det är ju tack. Typ 12 månader kvar till dess, 11.
Ja, herregud. Och man kan ju tycka att det känns så länge.
Ja.
Att oj, det är ett år kvar, men nu börjar jag ju få liksom lite fjärilar i magen. Att för mig känns det mer, oj nu är det snart dags.
Ja men så fort nu vi passerar vad ska man säga, årsskiftet, då är vi inne på samma år. Och i och med att du snart ska börja jobba med den också, alltså säga att det blir någon gång under våren ju. Det sätter igång tidigare än vad man ser utåt. Alltså från när boken kommer ut i, för sen så ska man liksom redigera och man ska... Ja, korrekturläsa och det ska läsas in av ljudboksinläsare. Så ska man lyssna på det och... Alltså det händer.
Välja omslag.
Precis, det händer så himla mycket. Mm. Så från och med liksom årsskiftet så är du verkligen... Nu jävlar, ingen återvändo.
Ja, och jag tror det är det säkert som pirrar lite i magen också. Det här att jag vet att snart kommer jag kunna säga... I år ger jag ut min bok.
Precis.
Jag har ju hela tiden fått gå och säga liksom att nästa år kommer min debut. Men snart kan jag faktiskt säga att i år... kommer min debut.
Ja, men jag skulle säga det är mindre än en månad kvar. Så du kan säga det.
Ja.
Faktiskt.
Åh, så spännande. Ja.
Mm. Och jag känner också, jag är lite störd, men jag har lite svårt. Jag tycker inte om siffran 3. Så att 2023, jag hade gillat det egentligen. Så 2024, jag känner att det kommer bli ett pangår.
Kanonår.
Ja, men jag tänker att det är ett bra år att debutera på. Det kan bara bli bra alltså. Och så kommer en bilbok också nästa sommar. Det är ingen julbok, så den behöver vi inte prata om nu. Men
nej, och det tycker jag är lite roligt att vi båda faktiskt släpper
nästa år.
En bok alltså på samma år. Mm. Ja.
Ja, och vår kära Elina också släpper ju sin skräckis till hösten där. Så vi är liksom lite utspridda under året. Det är också väldigt roligt att avsluta med.
Se om vi kan hålla i det sen då. Se om vi kan släppa varsin bok varje år.
Ingen press eller så, men, ja, men det ska vi nog fixa. Om jag har tur så kanske jag får en julbok till 2025 ju.
Ja, men så det hade väl varit underbart.
Får väl du se till att ha en tidigare under året då. Ingen press, men...
Nej, mina förhoppningar ligger ju där. Men vi ska inte säga för mycket där. För det är inget som vi vet eller som är bestämt.
Nej,
men,
man vet ju aldrig någonting. Jag trodde ju, alltså jag brukar tänka tillbaka ibland på för ett år sedan. Då hade jag precis debuterat, eller på sig, som jag sa var inne på innan. Eller på sig, det var jag kanske inte. Klippte jag nu bort. men skitsamma. Lite drygt, mindre än ett år sedan så jag debuterade. Och då hade jag ju ingen aning om att ett år senare så skulle jag ha gett ut ytterligare två böcker.
Det är helt sjukt.
Så att jag tänker att det är väldigt ska bli väldigt spännande att se vad 2024 innebär. Men vi vet ju åtminstone att det blir en bok var för oss. Och sen får vi se vad det blir för äventyr till 2025. Wow. Shit.
Tänk, det ska bli spännande.
Sitter vi här nästa år och pratar om din julroman. Alltså det är ju...
Det pirrar i magen. För jag... Återigen, nu är det så länge sedan som jag skickade in mitt manus. Och det är också ganska länge sedan som jag fick mitt ja. Så att känslan försvinner ju lite emellanåt. Jag glömmer ju nästan av emellanåt att jag faktiskt har blivit antagen. Och jag ska ge ut en bok nästa år. Så när jag väl sätter mig och tänker på det. Att men gud, jag ska faktiskt ge ut min debut nästa år. Så blir man blir lite skakig.
Ja. Ja, men det är ju ofattbart ju, så ärligt talat.
Ja, men det måste ju också vara sån...
Ja, förlåt, alltså inte ofattbart att du debuterade, det var inte så jag menade. Nej, jag bara menar att det är en ofattbar känsla, man kan liksom inte... Ja, förlåt, jag avbröt, men man kan inte...
Ja, nej, det är ingen fara. Nej, men jag tänker det måste också vara så tvådelat på något vis. När man väl kommer dit att det är dags att släppa sin debut... Samtidigt då som man måste vara själaglad. Alltså det måste ju vara en sån underbar och otrolig känsla.
Mm.
Alltså man måste väl vara livrädd samtidigt också.
Ja.
Liksom till det här, liksom, hur kommer den ta sig emot? Tänk om ingen tycker om den. Och en annan då som har så jäkla höga krav på sig själv.
Mm.
Så, nej, det måste också vara lite tudelat.
Ja, men det är det. Jag. Alltså rent psykiskt är det ganska påfrestande om man ska vara helt ärlig. Men alltså du pratar ju med en som liksom ville dra in boken från tryck liksom 3 veckor innan, precis när Caroline, min förläggare, skulle skicka den till tryck.
Alltså, ville du dra i bromsen då?
Ja, men gud, jag kommer inte ihåg det. Så hade jag sagt till henne att den känns som den bara är skit. Och så sa hon till mig att jag ger inte ut skit, du behöver inte oroa dig.
Just det, som klockren kommentar.
Och folk verkar ändå tycka om den någorlunda. Så att jag tänker, så mycket skit var det väl inte, som tur var.
Nej, jag kommer säkert också hamna där.
Ja.
Att jag får panik och bara, nej, men vi skiter i det.
Men jag märker att alltså, det är fortfarande det är ju fortfarande en jäkla bajodalbana i ute bok. Men jag märker... Alltså det var väldigt stor skillnad från bok 1 till bok 2. Och bok 3 ska vi inte ens prata om. Så att det ska bli väldigt intressant att se hur jag känner nu till sommaren med bok 4. Om det är samma. Alltså för det känns som att topparna och dalarna blir lite lägre för varje gång.
Det kan väl vara skönt för psyket, kan jag känna.
Ja, jag tror inte man hade orkat så som jag mådde vid släppet av. Så kan man inte ha det för varje bok. Nej. Det går ju inte. De som mår så, mår man så vid varje bok, då förstår jag om man släpper en bok var 5:e år eller var 6:e år eller något sånt.
Ja, det är så illa alltså. Åh, Jesus. Ja, vi får se hur jag hanterar det.
Men på den roliga, upplyftande noten så säger vi väl tack för oss och hoppas att ni får en bra vecka.